Sabotage is thought to be behind three leaks in the Nord Stream natural gas pipelines connecting Russia to Europe.
Ett misstänkt sabotage mitt i Östersjön.
Gas bubbles have formed in the Baltic Sea off Denmark and Sweden.
Och frågan alla ställer sig, vem och varför?
Det är viktigt att vi tar hela den här situationen på stort allvar. Man vet aldrig vilka händelseutvecklingar som kan komma i de här sammanhangen.
På en kvart får du veta vad konsekvenserna kan bli efter sprängningarna mot Nord Stream 1 och 2.
Regeringen agerar också i nära samverkan med andra länder, framförallt med Danmark, men också med Norge, Finland, Tyskland och USA.
Det är torsdag den 29 september. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Du, vad tänkte du när uppgiften kom om att man misstänkte att det var medvetna sprängningar av Nord Stream 1 och 2?
Jag fick väl en djup suck och ett nej, inte det här också. Och sen började jag såklart fundera på vem det kunde vara och varför, som ju säkert många andra gjorde också.
Och många fortfarande gör.
Absolut.
Jag ska säga att vi spelar in på onsdag klockan 11 och det händer ju saker hela tiden, så det kan hända saker som vi inte får med. Men jag tänkte att vi skulle försöka stanna kort i och summera. Vad vet vi just nu om det här?
Ja, men det har ju inte kommit ut så jättemycket nytt i det här läget, utan det vi vet är ju då att Nord Stream 1, alltså den första ledningen, har två läckor, ungefär liksom i höjd med Simrishamn, svensk ekonomisk zon då, som det heter. Och sen så då Nord Stream 2, den nya pipelinen som ju aldrig togs i bruk, läcker då i dansk ekonomisk zon utanför Bornholm, sydöst om Bornholm. Det kom först natten till måndag uppgift om att läckor, och sen så då så registrerade danska och svenska seismologiska institut två sprängningar som man gick ut med då under tisdagen.
Och sen under tisdagen så kom också uppgifter om att man misstänkte att det var medvetna sprängningar, att det är medvetet sabotage.
Ja, oh ja, det säger både då svenska och danska regeringen, och liksom, det är det ingen tvekan om. Det blir inte så här det börjar inte läcka på tre ställen samtidigt.
Nej. Som du sa där så skedde ju det här både inom svensk och dansk ekonomisk zon. Och först, det här kanske verkligen är en dum fråga, men vad menas med en svensk ekonomisk zon?
Det är ingen dum fråga, det är du garanterat inte den första som undrar. Alltså, du har ju FNs havsrättskonvention där man slår fast liksom olika zoner utanför, i havet och utanför länders gränser, eller utanför länders kuster ska jag säga. Inre vatten, territorialvatten, och sen kommer då ekonomisk zon. Och sen fritt internationellt vatten. Och ekonomisk zon innebär att ett land har rätten till alla naturresurser som hittas där, olja eller gas eller så vidare. Men det innebär också att fartyg och flyg från andra länder får lov att fritt färdas där igenom och även då anlägga undervattensledningar.
Man slog ju fast tydligt då att det här inte skedde på inom svenskt territorium. Territorium, men också man sa territorialvatten. Territorialvatten, tack Therese. Gud vad skönt att ha dig här. Och det var en viktig distinktion att göra.
Ja, för att då hade det varit ett anfall, ett attentat, eller hade kunnat vara som mot Sverige. Det hade varit liksom, där gäller svenska lagar, och det har varit en helt annan, haft en helt annan betydelse.
Men att det har skett sprängningar både då i dansk ekonomisk zon och i svensk ekonomisk zon, hur ska man förstå det?
Alltså, ska jag gissa, för det är ju det är, så alltså, det här är ju rimligen någon form av det som kallas för hybridkrigföring. Alltså man pratar om gråzon och man attackerar ett land för att sprida skräck, oro, och det är ändå klassiker att man attackerar infrastruktur. Genom att placera de här sprängningarna i två olika länders ekonomiska zoner så orsakar man ju ännu mer oro. Man liksom drar in flera länder. Så hemskt, men ändå smart gjort av den som nu har gjort det här, för det vet jag ju inte.
Nej. Ska vi säga någonting om hur reaktionerna har varit då i andra länder runt Östersjön? Vi vet ju svensk och dansk, men...
Men de ser ut ungefär likadant. Man konstaterar då att det är attentat, att det är liksom någon som har gjort det här. Man är också från officiellt håll väldigt försiktig med att peka ut vem det skulle kunna vara. Den enda som jag har sett som har gjort det, det är liksom en rådgivare till Ukrainas president som har sagt att det här är Ryssland. Ryssland har i sin tur sagt att man har inte gjort det här, det är deras egen pipeline. Och exempelvis då Peskov, Dmitry Peskov, Putins presstalesman, han har sagt att det här liksom är, att han är väldigt alarmerad av det här, att det är ett attentat mot hela Europa och farligt och så vidare, och att det inte är dem.
No option can be ruled out right now. We can't exclude any version of events regarding the reason for this before the results of the official investigation.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har ju som sagt varit inne på att vi vet inte vem som ligger bakom det här. Men går det att säga någonting om vem det kan vara? Alltså vad säger experterna?
Ja, alltså det spekuleras ju hejvilt i att det skulle vara Ryssland. Och att Putin då vill öka pressen mot Europa. Att han vill skapa oordning. Jag intervjuade en rysk professor igår som, inte om det här utan något helt annat, men han sa att Putin är den typen av politiker, och det har vi sett under hela hans karriär, som när han är trängd, när han liksom är trängd i ett hörn, så ökar han insatsen. Då slår han ifrån genom att göra något ännu värre. Så det här skulle ju då passa in i ett sådant mönster. Men det finns också spekulationer om det är andra. Jag såg till exempel att den före detta polska försvars- och utrikesministern Radek Sikorski, som är gift med den kända författaren Anne Applebaum för övrigt, en parentes. Han twittrade i tisdags om en bild på den här läckan då, och så skrev han orden "Tack USA". Vilket han har fått jättemycket kritik för. Men där är då tanken, jag vet inte vad Sikorskis tanke är förstås, men det som spekulationerna går, framförallt på internet, är att USA skulle ha gjort det här för att så split mellan Tyskland och Ryssland och göra så att då Tyskland och de andra europeiska länderna inte är, någonsin gör sig beroende av rysk gas igen. Det finns även spekulationer att det skulle vara Ukraina som har gjort det och så vidare. Så det, så är det ju alltid på internet. Men det som de flesta ändå verkar vara överens om är att det pekar mest på Ryssland.
Vad skulle syftet vara då?
Ja, men det är ju det här liksom, att skapa oro, att liksom göra olustkänslor, att skapa panik. Liksom. Nu har ju att de här två gasledningarna läcker har ingen praktisk betydelse just nu, för att de användes inte. Nord Stream 2 togs aldrig i bruk, den blev klar, man fyllde den med gas och sen så invaderade Putin Ukraina, och då sa Tyskland att nej, vi tänker inte öppna den här. Nord Stream 1 fortsatte leverera gas fram till slutet av augusti, och då sa Ryssland att vi kommer inte fortsätta, vi måste reparera ledningen och därför så kommer vi inte. Så att de är inte i bruk. Så att det blir som, det betyder ju inget, det blir ingen reell effekt på det sättet. Men samtidigt ser vi hur gaspriserna ökar, hur oron sprider sig, hur det finns oro för att man ska attackera andra infrastruktur, liksom andra pipelines. Samma dag som det här upptäcktes så invigdes en helt ny pipeline från Norge via Danmark till Polen, där Danmarks statsminister var liksom på invigning i Polen.
In a move that Europe hopes will ease its energy crisis, leaders have inaugurated a new pipeline delivering gas from Norway to Poland. The Polish Prime Minister was joined by counterparts from Denmark and Norway, as well as EU representatives.
This completion comes at a time of Russia's brutal war against Ukraine and Russia's manipulation of gas supplies to destabilize our energy market and our economies. So today, we in Europe together are sending a powerful message that Russia will not succeed.
Och det är ju heller knappast en tillfällighet att det sker, vem som än har gjort det här, så liksom knappast en tillfällighet att det sker precis i samband med det. Liksom, syftet är att vi ska känna oss osäkra och oroliga. Och den här ryska professorn jag pratade om, han sa också, återigen då om det nu är Putin, att Putin väntar på vintern. Han hoppas att vintern ska bli så kall och ursäkta så jävlig för oss konsumenter och för företag och så dyr att vi kräver av våra regeringar att, och påverkar dem att de ska sluta stötta Ukraina med vapen och med pengar så att Ryssland kan ta hem det här kriget. Så att det, ja, det är så spekulationerna går.
Mm. Jag hörde Carl Bildt, tidigare statsministern på Aktuellt, som var inne på, för där spekulerades det, kan det vara någon organisation eller någon annan aktör? Men han var inne på att så här, det måste vara en stat som ligger bakom då själva sprängningen var så avancerad.
Det är ingen hobbykille som har varit ute. Det här är sabotageaktioner utförda av en statsaktör. Ingen annan har resurser att göra den här typen av operationer.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att Carl Bildt kan säkert det där bättre än vad jag kan. De experter jag har sett säger ju det allihopa. Så jag antar att det är så. En annan sak som det har spekulerats i också, och flera experter som har sagt, är att det är troligt att de här sprängningarna är sjöminor som har placerats ut för länge sedan. Flera månader sedan, kanske till och med år sedan. För att sen då kunna aktiveras när det är lämpligt. Och en anledning till detta då skulle vara att det är så pass, Östersjön är dels inte jättedjupt, de här är på 80 meters djup ungefär, och sen så är Östersjön så otroligt trafikerat. Så det är inte helt lätt att placera ut sådana här sprängladdningar utan att bli upptäckt, och att det då skulle ha varit för stor risk, om det nu är Ryssland och Putin som ligger bakom, att göra det just nu ifall man blir påkommen. Liksom, och att det är då, den här upptäcktsrisken gör att det är sannolikt att de placerats ut för länge sedan.
Ja, men vilka andra pipelines finns det i Europa då? Och hur ser säkerheten ut kring dem?
Det finns ju en sammelsurium av pipelines som går överallt. De flesta går ju då från Ryssland och liksom västerut till Europa, söderut ner till Turkiet, liksom österut även till Kina och så vidare. Men då är även pipelines från Nederländerna över till Storbritannien, från Norge går det flera stycken liksom över från till Storbritannien till Danmark och så vidare. Och nu den här nya till Polen. Säkerheten har ökat, men det här är ju inte lätt att övervaka långa kablar. Liksom. Hur gör man det rent praktiskt? Sen dessutom, när det rör sig om privata aktörer, som exempelvis då Nord Stream, så är det ju deras ansvar att övervaka sina egna kablar. Men med det sagt, så det är flera stater, som bland annat då Norge, som sagt att de ska liksom öka bevakningen och öka säkerheten.
Mm. Ja, men vi har ju varit inne på att den här händelsen skapar mycket oro, det känner man ju verkligen själv. Alltså, vad får det för omedelbara säkerhetspolitiska konsekvenser, det här? Får det några?
Ja, alltså hela läget tillspetsas ju, misstron ökar såklart mellan olika stater. Och även om länderna är försiktiga med att säga att det skulle vara Ryssland, så misstänker jag att de spekulerar i det också. Så att det är klart som att hela situationen i världen som tillspetsas nu. Jag ska tillägga också att Ryssland har också sagt att Gazprom har utvarnat att det går ju en pipeline genom Ukraina med gas till Europa fortfarande. Och den har de sagt nu att den kan komma att stänga av.
Mm. Och det får ju stora konsekvenser.
Oh ja.
Mm. Det här sätter ju fingret på en annan sak också. För att på havsbotten har ju gasledningarna sällskap av massor av kablar. Mm. Alltså el, internet dras ju också på havsbotten. Alltså vad vet vi om den här infrastrukturen?
Den är väldigt känslig eller väldigt utsatt. Vi vet att den ryska flottan har länge intresserat sig för framförallt då internetkablarna som går längs havsbotten. Väldigt många som över Atlanten från USA till Europa. Irland har flera gånger varnat för rysk aktivitet. Dels då ryska agenter som har liksom försökt kartlägga var de går i land någonstans på Irland. Men även ryska ubåtar då som har intresserat sig för kablar liksom på havsbotten. Och de här kablarna är ju helt obevakade. Och man har då varit orolig för att de ska dels då avlyssnas, men även för att de ska utsättas för sabotage, alltså klippas helt enkelt då för att lamslå eller så här, stoppa internet i hela väst. Jag intervjuade i våras några forskare på en amerikansk tankesmedja som hade gjort en rapport där de just pekade på det här, att det här kan vara den nya stora konfliktytan, att man lamslår världens internet genom att klippa de här kablarna.
Mm.
Och de sa då också att om det sker så är det statsaktörer som har den kapaciteten att göra något sådant.
Mm.
Så oron finns.
Mm. det är uppenbarligen extremt sårbart.
Ja, men det är ju det. Jag ringde, när, efter att jag gjort den här intervjun, så ringde jag till svenska Post- och telestyrelsen och frågade liksom, hur ser det ut i Sverige? Och då sa de att ja, men det är ju Telia som ansvarar för Telias kablar som går under nätet, och det är Tele2 som ansvarar för Tele2s kablar och så vidare. Utan det är inte Post- och telestyrelsens uppgift att kolla säkerheten på de här. Och de går ju i land på ställen i Sverige som är helt obevakade.
Mm. Den här händelsen spär ju på en oro i våran omvärld och en oro kring vad som kan hända härnäst. Jag har frågat den här frågan till dig jättemånga gånger när du har varit med i podden. Mm. Hur oroliga ska vi vara?
Ja, och jag tror jag använder ord läskigt många gånger när du har ställt de här frågorna. Jo, men alltså, att det är någon form av hybridkrig tycker jag nästan man kan säga. Och den som har gjort det här har ju inga goda avsikter. Och då är det klart att det finns möjligheten att den vill göra något mer. Så orolig ska man absolut vara, eller det är jag åtminstone, men det är bara att hoppas att det inte förvärras. Att vi inte ser mer saker just nu. Vi har nog som det med krig och Ukraina, sanktioner och så vidare.
Mm. Vi hoppas att det slutar här. Tack Therese för att du var med i dagens story.
Tack.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från Euronews, SVT's Aktuellt, Sveriges Radio, Deutsche Welle och BBC News.